Jag kände konstant att jag inte räckte till. Det var som att jag hade tappat kontrollen. Var jag än var kändes det som att jag behövde vara någon annanstans. Telefonerna ringde konstant och jag vågade knappt öppna min mailkorg. Det var i det här läget jag insåg att jag hade fallit. Att jag än en gång hade hamnat i ett läge där jag inte ville vara. Att jag än en gång saknade glädjen. Det roliga och lustfyllda hade förvandlats. Det var nu en drog. Idrott är min drog. Allt började när jag, Johan Gren, var 8 år och såg Peter Forsberg lägga en straff under en OS-final. Det fortsatte med ett magiskt skådespel på en fotbollsscen i USA. Ett skådespel som slutade med en svensk tredje plats. Den sommaren bodde jag med min familj under en vecka på en camping i Jo. Och när 8-åriga Johan fick se vilken stuga vi skulle bo i, nummer 8, så utbrast han: "Fan, Claes Ingesson." Claes Ingesson är idag en av mina största idrottshjältar, men för en 8-åring var det mycket häftigare med en hoppsnurrande Brolin, en pistolskjutande Kenneth Andersson eller åtminstone en straffräddande Ravelli. En förlaget löpande Ingesson hade jag ännu inte förstått mig på. Det här var starten. Mitt idrottsintresse växte allt mer under det kommande decenniet. Jag provade i stort sett varenda idrott som fanns tillgänglig och ville helst fortsätta med alla. Mamma och pappa fick sätta gränser och planera schema. Basket, fotboll och handboll var det som fick plats. Dessutom hittade jag världens bästa sommarjobb från 14 år och uppåt. Fotbollsdomare. Att få pengar för att löpa runt på en fotbollsplan var otroligt stimulerande. Och jag fick dessutom lika mycket betalt för 3 timmars arbete som mina vänner fick för en hel arbetsdag. Utöver det fick jag pengarna i näven direkt efter match. Så när mina vänner gick och väntade på den 25 juli då de skulle få sommarens första lön, så var jag pojken med guldbyxorna. Jag dubblade alltså handboll och basket på vintern och dubblade roller inom fotbollen på somrarna. Det var fantastiskt. När vårvärmen kom smygandes kom längtan efter gröna fotbollsplaner och när höstkylan gjorde sig påmind så såg jag fram emot att få gå in och studsa bollar med händerna istället. Jag tänkte en del på hur jag hade upplevt de förlängda säsonger som ungdomar idag brottas med när fotbollen spelas året runt och ishockeyn kör igång försäsongsträningen i maj. Jag vet inte säkert, men jag tror att det hade dödat lite av glädjen att inte få längta på samma sätt efter olikheterna och till viss del efter de olika lagkamraterna. För utöver längtan hade jag också väldigt olika roller i de olika idrotterna. I handbollen var jag en tydlig ledarfigur som tog stort ansvar både på och utanför planen. I fotbollen var jag en blyg kille som inte sa särskilt mycket och i basketen var jag visserligen en av de bättre spelarna och verkligen en i gänget men tog inte alls lika mycket plats som i handbollen. Jag är övertygad om att det här utvecklade min sociala förmåga redan då och har varit något som jag haft stor användning av i resten av mitt hittills 34-åriga liv. Idrott var helt enkelt allt och när jag hade slutat med både fotboll och basket vid 18 års ålder så valde jag istället för att varva ner träningsmängden eller enbart fokusera på handbollen att hänga på mina elitsatsande friidrottsvänner som alla var i Sverige toppen i sin ålder och träna med dem istället. Det blev då ännu mer träning. Utöver det var jag nu en lovande fotbollsdomare och hade också börjat hjälpa till när min handbollsförening startade upp en ny handbollskupp i Falun. Men allt det här skulle förändras. Studenten väntade och efter det en flytt från tryggheten. Idrotten har varit en drog för mig ända sedan Peter Forsberg introducerade den när jag var 8 år. Det blir tydligt när jag ser tillbaka på tiden med idrotten och hur jag mådde då. Men det blir ännu tydligare när jag minns tomheten jag känt och känner i stunder utan idrott. Flytten till Stockholm blev tuff. Jag ville fortsätta idrotta, men det var inte samma sak. De jag spelade med var främmande, inte särskilt inbjudande och i de flesta fall 10 år äldre än mig. Resorna till träningar var långa och krångliga, jag tappade självförtroende och jag tappade lust. Jag saknade lagkompisarna från Falun och hade svårt att acceptera att den tiden var förbi. Här inleddes ganska snabbt den första perioden utan idrottens fysiska närvaro i mitt liv. Det var som att jag saknade en gammal vän. Det kändes tomt. Vi pratar ofta i den här podden om engagemang och behovet av att fler engagerar sig i idrotten. Varje gång vi gör det känner jag ett uns av skam. Jag är nämligen inte engagerad i någon idrottsförening ideellt längre. Och tror inte för en sekund att det inte är för att jag inte vill. Jag vill i det här avsnittet dela med mig av det här för att jag tror att det är många som delar känslan. Ett sug, ett intresse, en vilja att ge tillbaka för allt det idrotten har gett oss. Men en oförmåga att få det att balansera med livet i övrigt. Känslan av att inte räcka till, den tappade kontrollen, det är det som jag beskrev i inledningen. Det var extremt tydliga känslor hos mig för ganska exakt 2 år sedan. Jag var då huvudtränare för ett gäng ambitiösa 15-åriga fotbollsspelare. Vi hade börjat lära känna varandra, format en ny kultur i laget. Och det var dags för säsongens höjdpunkt, Gothia Cup. Killarna var så upprymda då vi åkte iväg från Örebro mot lägergården utanför Alingsås som skulle vara vårt hem under veckan. Jag kände mig ensam. Ledarstaben av föräldrar som funnits runt mig hade fallit ihop. Spelarna var oroliga då vi förlorat några matcher i rad och jag hade inte hunnit med de enskilda samtal som jag tror är så viktiga att ha med tonåringar och framförallt ambitiösa sådana. Jag hade tagit ut semester från jobbet för att hinna ikapp uppdraget kring laget men hamnade då efter på jobbet. Jag räckte helt enkelt inte till. Bördan vi lägger på enskilda tränare och ledare är enorm. Det är därför vi måste bli fler. Fler som uppmuntrar, fler som bidrar och fler som frågar om det finns något vi kan hjälpa till med, även om vi bara har möjlighet att göra något litet. Varje gång jag kunde lämna över ett litet uppdrag kring laget till någon annan så kunde jag samla energi och sen lägga mer fokus på det viktigaste, på ungdomarna. Men det har ju alltid fungerat förut, kanske ni tänker. Till viss del, ja. Men kravbilden har också förändrats. Det finns flera studier som visar att i och med globaliseringen så ställer vi allt högre krav på oss själva. Till exempel när jag var barn så jämförde jag mig med de andra barnen på min skola, eller möjligtvis i min stad. Allt annat var okänt. Jag var till exempel snabbast på skolan. Det fanns en snabbare kille på en annan skola i Falun. Det var vad jag visste. Tills det möjligen dök upp en okänd snubbe från Ludvika som visade sig vara ännu snabbare. Idag dyker de där okända snubbarna och snubborna upp så mycket tidigare via sociala medier. Barns omvärld är gigantisk. Den som förr var bäst på skolan på att sjunga, till exempel, tycker idag att hen inte duger för att det finns yngre barn i till exempel Frankrike som sjunger ännu bättre. Det har hen minsann sett på Instagram. Det här skapar en otrygghet hos våra ungdomar och barn och jag tror att samma sak gäller vuxna. Och därför går det att översätta till kravbilden på ideella ungdomstränare i alla idrotter. Vi har idag en så mycket bredare inblick i hur elittränare arbetar. Det är bra på många sätt, men det gör också att utövare och inte minst föräldrar ställer allt högre krav på tränare till deras barn. Dessutom tror jag att vi som försöker vara så bra tränare som möjligt ställer ännu högre krav på oss själva. Det här är något som jag själv brottas mycket med. Och ibland kan jag i efterhand till och med skratta åt mig själv och de höga mål jag satt upp. Som när jag skulle ta mig an mitt första tränaruppdrag i Örebro. Jag hade inte varit tränare i någon idrott på några år och skulle eventuellt ta över ett lag med 11-åringar. Kom ihåg det. 11-åringar. Jag träffade den ungdomsansvarige i föreningen och vi pratade lite om förväntningar och målbilder. Både för laget och för mig själv. Och då säger jag, rakt ut, på allvar, att jag drömmer om att bli tränare i Premier League, den engelska högsta divisionen. Det hade kanske känts okej om jag var 15 år, men jag var 28 år, hade aldrig gått en tränarutbildning, hade ingen fotbollskarriär att skryta med och hade uppenbarligen inte heller någon verklighetsförankring. Det går absolut att skratta åt, vi bör kanske till och med skratta åt det. Men det ledde också till att jag ställde väldigt höga krav på mig själv. Krav som var omöjliga att nå upp till när jag samtidigt jobbade 100%, försökte vara en okej pojkvän och hålla kontakt med mina vänner. Ni kan ju gissa vad som blev lidande. Alla är kanske inte så extrema som jag, men kravbilden på en ideell ledare, oavsett om den kommer från dig själv eller din omgivning, gör att balansen mellan ett gott privatliv och en bra arbetsbelastning blir nästintill omöjlig. Jag menar inte att vi ska sluta drömma, men vi måste i varje givet läge ställa krav på oss som matchar förutsättningarna. Om vi inte förändrar förutsättningarna kan vi inte heller förändra kraven. Drömmarna kan vi alltid bära vidare. Jag får nu möjlighet att jobba heltid med idrott som idrottskonsulent och det är verkligen en ynnest. Jag sa ju tidigare att jag ville ge tillbaka till idrotten för allt som den gett mig. Alla drömmar, alla lärdomar och alla känslor. Idrotten har för mig verkligen varit en plats att drömma och uppfylla sig själv. Nej, jag blev aldrig handbolls- eller fotbollsproffs. De drömmarna uppfylldes aldrig. Men att få drömma om det och kämpa mot det var nog för att jag skulle utvecklas och, som jag ser det, bli en bättre version av mig själv. Utan mina drömmar hade jag inte varit densamma. Idrotten har dessutom gett mig ett sätt att rensa tankar. Som när jag som tonåring blev dumpad av min första flickvän. Den enda gången jag kunde fokusera på något annat än hjärtesorgen var på handbolls- eller fotbollsplanen. Det fanns liksom ingen tid till att tänka på något annat där. Och samma sak har faktiskt hjälpt mig som tränare. Då har det krävts fokus på barnen och ungdomarna och allt runt omkring. Och i de lägena blir mina egna känslor sekundära. Dessutom har jag märkt att barn har en otrolig förmåga att få en på bättre humör. Om de bara vill. Men främst har idrotten bidragit med en känsla av tillhörighet. Att jag är en del av ett lag. Del av ett kollektiv som kämpar mot något gemensamt. Där vi alla är kugghjul i ett stort maskineri. Och det här gäller definitivt även individuella idrotter. Känslan av ett kollektiv under min tid som friidrottare var på vissa sätt ännu starkare än inom lagidrotterna. Jag kan nästan tycka att det är märkligt hur jag så snabbt kunnat känna mig trygg på nya platser. Det har varit när jag besökt främmande fotbollsplaner eller idrottshallar i nya städer. Det har varit när jag känt lukten av löparbanor eller svettiga benskydd. När jag hört ljudet av nätrassel. Och det har varit när andra berättat om sina upplevelser av idrotten. Igenkänningen har oftast varit total. Det har gett mig en känsla av tillhörighet, en känsla av att komma hem. Jag levde under vintern 2015-2016 i Kongo, där jag arbetade volontärt på en idrottsskola. Det var ett helt främmande land med en kultur som jag inte förstod och ett språk som tog några månader att lära sig. Men efter de där månaderna så insåg jag att det saknades ett ord på franska. Det fanns inget ord för hem. Eller, de använder ju à la maison som betyder i huset när de säger hem. Men känslan av att känna sig hemma fanns det inget uttryck för. Så när jag försökte förklara att det kändes som att komma hem när jag kom till de sandiga fotbollsplanerna, det hängiga volleybollnätet och den slitna gymnastikutrustningen på skolan så kunde jag inte det. Men så var det. Jag var i ett främmande land ganska exakt 1000 mil hemifrån där allt fungerade på ett annat sätt än vad jag var van vid. Men där idrotten fanns, där kände jag mig hemma. Den känslan vill jag att alla ska få känna. Det är den känslan som jag vill ge tillbaka. Min förhoppning är att du som lyssnat på det här avsnittet på något sätt känt igen dig i min upplevelse av idrotten och kanske framförallt i min kamp om att hitta balans mellan idrott och det övriga livet. Trots att mina senaste uppdrag inom idrotten tärt en hel del på mig så saknar jag det oerhört mycket. Jag kan uppenbarligen inte vara utan idrotten, men jag har också otroligt svårt att kontrollera mitt engagemang när jag väl är i den. Det tar väldigt lätt över. Det är därför jag kallar det för en drog. För att vi ska uppnå en idrott för alla tror jag precis som Riksidrottsförbundet att idrotten behöver förbli ideell. Och för att vi gemensamt ska hitta en balans i den ideella idrottsrörelsen tror jag på det som jag redan har sagt. Vi behöver sänka kraven på oss själva och varandra inom idrotten. Och vi behöver bli fler som hjälps åt.
Du har lyssnat på ett avsnitt av podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF SISU. I sommar vill vi gärna hänga med dig i ditt idrottsliv. Så se till att hashtagga idrottsliv när du publicerar inlägg som har med idrott att göra på sociala medier. Och det gäller ju inte bara er som är aktiva, utan också ni som idrottsföräldrar, ledare, åskådare, träningskompisar eller på annat sätt engagerade i idrotten. Hashtag idrottsliv alltså. Podden hittar du såklart på sociala medier. Och vill du ha tag på oss under sommaren så finns vi på Instagram. Där heter kontot Här pågår föreningsidrott, sammanslaget till ett ord. Nästa vecka har det blivit min tur att berätta om mitt idrottsliv. Där jag bjuder på några reflektioner från hur det för mig har varit att vara elitidrottare. Så se till att lyssna då. Och fram tills dess, ha en riktigt fin sommar.